När Jesus gick på jorden så talade han ofta om Guds rike. Det var hans huvudbudskap skulle man kunna säga. Och när han klev ut i offentligheten från att ha levt i Nasaret så gjorde han tydligt att tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Jesus talade om att Guds rike ska komma och om kallelsen till detta rike. Men vilken roll har vi i det riket? Ja, i evangelierna berättas om att vi ska vänta på detta rike. Vi ska se riket, vi ska komma in i det, vi ska söka det, vi ska ta emot det, vi ska ärva det och vi ska förkunna att riket har kommit. Men Jesus talar aldrig om att det är vi som ska upprätta eller bygga eller ens utbreda Guds rike. Det är nästan så att vi kan ana en poäng här. Det är inte vi som är huvudaktören. Evangeliet handlar om vad Gud har gjort, vad han gör och vad han vill göra för oss. Och inte främst vad vi förväntas göra för honom. För någon kanske det bara är skönt. Yes, då kan jag ju bara luta mig tillbaka. Toppen. För någon annan kanske det faktiskt är lite provocerande. Vadå? Spelar inte mina ansträngningar någon roll? Behövs inte jag? Båda synsätten avslöjar olika sätt att se på tillvaron. Där vissa tycker att det är helt fantastiskt att utan problem bara kunna glida runt och sen åka snålskjuts och låta andra göra jobbet. Medan andra lever med övertygelsen emellanåt oket att ja, om inte jag gör någonting så blir ju ingenting gjort. Vem känner du mest igen dig i? Men evangeliet, de goda nyheterna till oss, det är att det varken handlar om att bli en passiv åskådare eller att bli huvudaktör. Och det här är viktigt att vi har klart för oss redan från början. Att det är Gud som är huvudaktören i sitt rike. Och att vi inbjuds att vara medaktörer. Inte passiva, men heller inte de som styr berättelsen. För även om poängen alltså är att det är Gud som är huvudaktör, så är det också sant att vi har ett eget ansvar. Att vi var och en kallas eller inbjuds att tjäna Gud och tjäna andra. Det är därför vi finns till. Men det är viktigt att vi inser och påminns om på vilket sätt Jesus talar om detta. Och hur tillvaron är ordnad, i synnerhet eftersom dagens tema handlar om att tjäna. För dagens rubrik är nåd och tjänst. Det är inte jag som har satt den. Men det är den rubrik som har satts för den här söndagen i kyrkoåret. Kyrkoåret kan man säga, det är som en kalender som man kan följa om man vill. Där varje söndag har en rubrik och så har man valt några texter till den här rubriken. Det har prövats under lång tid och i Johanneskyrkan så under stora delar av året så brukar vi följa kyrkoåret. Rubriken är alltså nåd och tjänst och orden hänger ihop. Nåd och tjänst. Och här är ordningsföljden viktig. För poängen är att det är nåd att få göra tjänst. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Ber vi varje söndag. Eller som vi sjöng, med våra liv vill vi spegla din bild. För din ära är vi till. Okej, nu ska vi läsa en text. Och vi ska läsa den från Gamla testamentet. Den är vald för just den här söndagen med just det här temat. En text från Andra Samuelsbokens 7:e kapitel. Och där får vi möta kung David som har insett och drabbats av wow, Guds planer är så mycket högre än vad jag har försökt att stava på. Att det finns en huvudaktör och där han själv är medaktör. Vi ska läsa från den 18 versen till och med den 22, andra Samuelsboken. Då trädde kung David inför Herren och satte sig ner. Han sa: vem är då jag, Herre, min Gud? Och vad är min släkt eftersom du har låtit mig nå så högt? Ändå har du inte låtit detta vara nog, Herre, min Gud, utan nu talar du också om min ett i en fjärran framtid. Vad ska jag mer säga till dig? Du känner din tjänare, Herre, min Gud, enligt ditt löfte och din vilja har du gjort allt detta underbara och låtit din tjänare få veta det. Stor är du, Herre Gud. Du är utan like. Det finns ingen annan Gud än du. Därom vittnar allt vi hört. Det här är alltså den store, mäktige kung David. Och ni märker ju i texten, han fylls av förundran över hur god Gud är mot honom. Hur stor Gud är. Det är inget snack om vem som är huvudaktör när David talar. Han inser, tänk att jag ens får vara med i det här. Vi tar lite bakgrund bara. David var ju en herdepojke från början. Han var yngst i en stor syskonskara. Och mot alla odds hade han utvalts att vara kung över Guds egendomsfolk. Och dessutom skulle han få en avgörande roll i den stora frälsningsberättelsen. Inte som huvudaktör, ni har börjat förstå poängen tror jag nu. Men som en viktig medaktör. David som på ett närmast mirakulöst sätt hade besegrat den väldige Goliat. Kanske en del som har hört om i söndagsskolan. Det var David som hade fått föra in Guds heliga ark i Jerusalem. Och nu berättas det att han hade inrättat sig i sitt hus. Och Herren hade låtit honom få ro för alla fiender runt omkring. Så inleds det kapitlet som vi läste ifrån. Där i stillheten, i lugnet efter stormen, i eftertanken, så fylldes David av tacksamhet och förundran. Med sig hade han profeten Natan. Han sa till honom: här bor jag alltså i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält. Man känner, det är inte rätt. Jag bor i ett fint hus och Gud får bo i tält. Och hans instinktiva tanke var att det här måste jag göra någonting åt. Så här kan vi inte ha det. Och profeten Natan, han förstår vad David tänker och han bekräftar honom och säger: du, gör det du tänker, David. Herren är med dig. Natan säger: ja, kör. KBK, kör bara kör, som Fredrik Schilde säger. Googla på Solsidan efter gudstjänsten. Ja, men självklart är det mer bekvämt att ha människor runt omkring som bekräftar och som uppmuntrar och som säger ja. Och det är betydligt mer utmanande att ha personer som hela tiden ska ställa motfrågor och som kanske till och med sätter sig på tvären. Eller hur? Men faktum är att det kanske är just nej-sägare som vi ibland behöver mest av allt. För om vi bara omger oss med ja-sägare så blir det väldigt svårt att upptäcka de gånger som vi behöver korrigering. Kanske bör vi oftare se på meningsmotståndare som gåvor snarare än problem. Men varför säger jag det här? Alltså, David planerar att visa sin uppskattning, sin vördnad inför Gud. Är det ens möjligt att problematisera det här? Skulle Natan gjort på något annat sätt? Ja. Faktiskt. Så här står det nämligen om vi läser fortsättningen. Samma natt, alltså som David hade delat sina planer och Natan hade sagt: Herren är med dig. Så kom Herrens ord till Natan. Gå till min tjänare David och säg till honom: Så säger Herren: skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har aldrig bott i något hus, utan har flyttat omkring med ett tält som boning allt sedan jag förde Israels folk ut ur Egypten. Under hela den tid jag färdats med israeliterna har jag aldrig förebrått någon av deras domare, dessa som jag satt i herdar för mitt folk i Israel, att de inte har byggt mig ett hus av cederträ. Vad händer här? Jo, i sin iver att tjäna Gud hade David missat att lyssna in vem Gud är och vad som var Guds tankar för just den här tiden. Och det här är viktigt och kanske lite svårsmält. Att det faktiskt går att hamna fel även om det i grunden finns en genuin vilja att tjäna Gud. Och i det här fallet kan vi nog vara överens om att det är ju, på ett sätt är det ju ett väldigt fromt misstag. Det är inte så att han har föreslagit något fruktansvärt, något hemskt. Men det behövde ändå korrigeras. För utan att själv vara medveten om det hade David börjat förvandla sig själv till huvudaktör istället för medaktör. Problemet var inte hans vilja att tjäna Gud. Problemet var att han hade slutat att lyssna. Samtidigt måste det ha blivit lite pinsamt för Natan. Jag menar, han var ju profet. Det var det som var hans tjänst som medaktör. Och vad är en profets uppgift? Jo, en profets uppgift är att förmedla Guds röst, Guds tilltal. Inte sin egen, inte någon annans. Han hade en uppgift. Men han hade misstagit sig. Han hade bekräftat David och sagt att Herren var med honom i hans planer. Men liksom David hade han inte tagit sig tid att lyssna in Gud först. Med facit i hand kan vi ju se att Natan hade förmedlat vad han själv tänkte och kanske trodde att David ville höra. Han hade varit en ja-sägare som i sin iver att bekräfta kungen inte hade lyssnat in eller förmedlat vad som faktiskt var Guds vilja. Även detta kan man ju tycka är ett fromt misstag. Och inga människor som blev lidande av det här. Men även Natan fick en tankeställare och behövde korrigeras. Och i Natans fall kom ju Gud till honom samma natt. Och märk hur Gud kommer till honom. Det är inte så här: du är en usel profet, fy vad du är dålig, fy vad du har misslyckats. Nej, det finns inte ett enda anklagande ord. Utan Gud talar sakligt om för Natan: gå och hälsa David det här. Det är det här jag vill säga till David i den tid som är. Just nu. Att jag behöver inte. Jag vill inte ha något hus. Istället visade det sig att Gud har planerat att bygga ett hus åt David. Den Gud som hade utvalt David. Som hade varit med honom. Vart han än gått. Och det är uppenbart. Det är Gud som hela tiden är huvudaktör. Och han har bjudit in David att vara hans medaktör. Och så här säger Gud till Natan att förmedla till David: när dina dagar är till ända ska jag låta en ättling till dig, en som du själv har avlat, efterträda dig, och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Ni ser den enorm bild som tecknas för David. Det var här som Natan skulle förmedla till David. Ord som delvis skulle uppfyllas redan i nästa släktled. Genom Davids son Salomo som skulle bygga ett tempel åt Gud i Jerusalem. Men det skulle dröja betydligt längre, över 1000 år, innan de här orden fick sin fulla uppfyllelse. I och genom Jesus. Jesus som ibland kallas för just Davids son. Eftersom han stod i släktförbindelse ända tillbaka till Davids dagar. Det var han som skulle befästa kungatronen för all framtid. Det är han som är den verkliga kungen i det rike som han inbjuder alla folk, alla människor att vara del av. Och det här förstod ju förstås inte David och Natan när Gud förmedlade de här tankarna. Men deras roller som medaktörer var viktiga länkar i den stora berättelse som ledde fram till Jesus i en fjärran framtid. I den här berättelsen fick Natan möta Guds nåd. Gud kom till honom samma natt som han hade misstagit sig i sin tjänst. Gud korrigerade honom och gav honom en ny möjlighet att förmedla de ord som han från början var satt att förmedla. Och han fortsatte att göra tjänst som profet. Men som kan Bibelns berättelse vet att i ett senare skede skulle han få en mycket mindre tacksam uppgift att konfrontera David när David hade begått ett gravt misstag. Men det var inte nu. Nu fick han milt och varsamt vägledas av Gud. Så att när det blev skarpt läge i ett senare skede, då hade han insett vikten av att lyssna in Gud. Och följa det som Gud ledde honom att göra. Det var samma sak för David. För när David insåg hur det egentligen låg till. Han som hade husplaner för Gud. Och fick veta att Gud har ännu större planer. När han drabbades av Guds godhet och nåd. Då står det att han trädde inför Herren. Och vad gjorde han? Jo, han satte sig ner. Och så uttrycker han den förundran som vi läste i början. Han satte sig ner inför Gud. Jag tror att det finns ett direkt tilltal i detta. Att även vi inbjuds att träda inför Gud och sätta oss ner. För det är där som perspektiven vänds rätt. I hans närvaro. Tjänsten börjar inte med att vi reser oss upp och gör mer. Den börjar med att vi sätter oss ner inför Gud. Nåden föregår alltid tjänsten. I sin iver att tjäna Gud höll David på att förvandla sig själv till huvudaktör. Gud befriade honom från det. Han hade börjat rikta sitt fokus mot sånt som han inte behövde rikta sitt fokus ifrån, mot. Det låg redan i Guds trygga händer. Gud hade kontroll. Det innebar inte att David förvandlades till en passiv åskådare. Snarare att han genom Guds godhet och nåd fick vägledas till att bli en lyhörd och följsam medaktör. För det handlar inte om vad vi ska göra för Gud. Utan att låta oss omfamnas av vad Gud vill göra för och med och genom oss. Och det kan bli lite sådär ja, men ibland kännas lite distanserat. Okej, här snackar vi om en kung, om en betydande profet. Men jag då? Och då är det viktigt att understryka att den här kallelsen till Kristus, att bli hans medaktör, det är en kallelse till alla människor. Det är Guds tanke att vi alla ska få vara med som medskapare i hans vackra skapelse. Gud kallar inte någon enda människa att bli en passiv åskådare. Lika lite som man kallar någon att kliva in och bli huvudaktör. Det är vi som gör sådana indelningar. Där vi upphöjer vissa och bortser ifrån andra. Så var det även när David utvaldes till kung. När min namne hade känt sig ledd att åka till just den familjen och tänker att här har vi den första, äldsta, ståtliga sonen. Honom ska vi ha. Men Gud säger till Samuel, nej. Son efter son efter son träder fram. Nej. Nej, nu finns det inga fler. Ah, har jag hört fel? Har det inga mer? Jo, sen har vi har ju lillgrabben ute på ängarna. Ja, men kalla in honom. Han är det, sa Gud. Likaså har vi ofta en tendens att både överskatta och underskatta vår egen betydelse. Men i Guds ögon är vi alla hans medaktörer. Han välkomnar oss alla och vill leda oss alla. För någon innebär det att få komma i rörelse, kanske för första gången eller kanske återigen på vacklande ben ta steg närmare Jesus. För någon annan kanske det innebär att dra ner på tempot. För alla är en inbjudan till Jesus. Jesus som säger, följ mig. Kom till mig. Och detta är varje människas kallelse. Att komma till Jesus. Börja där och se vad som händer. För det är det mötet som perspektiven vänds rätt. Och vi blir de vi är skapade att vara. Där vi får förundras över nåden. Att tjäna honom. Och efter 52 år kan jag säga att det är ett äventyr som överträffar allt. På riktigt. Amen. Låt oss stå upp. Tack Jesus. För att du är den du är. Att den text som vi har fått läsa idag så tydligt vittnar om ditt väsen. Hur du milt och varsamt leder oss, kallar oss, påminner oss om vad vi inte behöver bära och vad du inbjuder oss att bli del av. Du talar om det milda, oket som är milt i jämförelse med de ok som vi själva har en tendens att lägga på våra axlar eller som andra människor försöker lägga på oss. Herre, hjälp oss att se att när vi kommer till dig då får tillvaron rätt proportioner. Så ge oss mod, ge oss ro att komma tillbaka igen och igen till den platsen. För att i din närhet få se vad vi sänds till. Och för att i nästa skede komma tillbaka igen. Du som alltid vill vara nära oss. Amen. Vi tillber.